Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Nu är han äntligen här, Mats Strandberg, som är författare. Nej, men han är också pjäsförfattare, visar det sig idag. Och vi pratar om klass, lite skräck och att vara hbtq och växa upp. Och sen blir det lite Madonna också. Välkomna till Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Mats Strandberg.
Japp.
Yep. Äntligen.
Hej, fan vad kul det här är.
Tack.
Och du, tack för den här Mariah Carey-muggen. Jag känner mig väldigt välkomnad.
Och sedd.
Ja, sedd framförallt.
Och det här är min lesbiska kopp.
Ja, mom jeans-koppen.
Ja, men typ som att det är en... Det känns som att det är typ en lesbisk, kanske så amerikansk...
Ja, men hon går liksom med bestämda steg, ja, på någon så här Home Depot-renoveringsbutik.
Hon liksom kanske inte ens vet att hon är lesbisk än.
Nej, precis.
Classic, allting. Hur mår du?
Jo, men jag mår ganska bra. Fast helt ärligt så, just idag känner jag mig extremt splittrad. Jag satt hela förmiddagen och försökte få någonting gjort och bara satt och stirrade på skärmen och började skenjobba. Vet du den känslan när man börjar så här, sortera papper? Eller börja liksom...
Vadå, det hela mitt liv är bara så. Har jag någonsin jobbat på riktigt? Allting bara så procrastination-nivå, alltid.
Nej men gud, jag känner ju till mina egna faser. Det här brukar betyda att jag har liksom, att det är en idé på gång. Eller att jag har tänkt fel med det jag tror att jag ska göra. Att det finns ett skäl till att jag inte kan sätta mig och bara skriva det. Förmodligen är det något fel med själv liksom, den här scenen. Jag trodde att jag skulle sitta och skriva.
Vad skriver du på nu?
Just nu skriver jag faktiskt på en pjäs för första gången. Det är jätteroligt.
Gås.
Men det är så jävla roligt. Jag får inte berätta någonting. Men det är så, det är ett beställningsjobb. Jag har velat skriva teater jättelänge. Gift med en skådis och liksom älskar teater. Så först när de kommer den här idén så var jag lite så här, aha, okej, okay, ja, det låter väl... Visst, jag kan kolla upp, men jag vart liksom inte alls... Det lät inte som något för mig.
Nej.
Men sen när jag började researcha så var det bara... Så här, forbidden gay pleasures, check. Så här, okulta grejer, check. Så här,
de hade
mord och död,
ja,
check.
Men de hade också kanske en tanke på att det var du.
Fast jag tror att jag har hittat den här gay-prylen lite själv.
Vadå, det gör ju vi alltid.
Varför lyckas man alltid? Varför känner man alltid så här... Nu känner jag ett släktskap med den här historien. Vad beror det här på? Så bara...
Mm. Ja, men också, jag är uppvuxen med en gudfar som är bög. Och han har ju liksom i hela mitt liv varit så här. Man typ ser en sån straight pappa. Han bara, han är bög. Mina föräldrar bara, men han är ju gift med. Spelar ingen roll. Mm. Man ser ju ändå. Man bara, that's a family member.
Mm-hmm. Verkligen. Jag älskar också när man sitter och så här, med flit övertolkar gamla filmer och sånt. Och hittar homoteman i dem.
Ja, fast grejen är att man måste ju göra det med tanke på hur historie... skrivningen ser ut, eller framförallt inte ser ut.
Mm. Ja, ja, men gud, verkligen. Ja, men verkligen. Och vi som, nu är du yngre än mig, men vänta, när är du född?
Nej, men jag är 40, jag är inte så mycket yngre.
Nej, men du är inte så mycket, okej. Okay. Det är bara din flawless skin som lurar mig.
Precis, sovit 2 timmar, alltså, sovit med smink.
Oförskämt fräsch, ja, liksom.
Jag är så glad för att du säger det till mig.
Mm. Det blir så här lite upprörd i för sig, men absolut.
Vi kan prata om ditt sexiga utseende senare.
Mm, let's do it. Så fram emot det. Nej, men vad ska jag säga? Jo, men jag kom ju på att jag var gay på 80-talet, småstad.
Alltså, när är du född?
76. Så jag var ändå ganska tidig med att fatta det. Men det var också liksom... Ja, men det var ju väldigt AIDS-panik. Bergslagen. Alltså, det var inte så kul. Men man hittade de här grejerna som tilltalade den. Och sen förstår man först i vuxen ålder. Att säga, ja, men det var ju för att det var superqueer.
Ja.
Liksom...
Och man var... Alltså, jag tror inte... Alltså, ibland kan jag själv bli förvånad över hur... Lite man fattar sakernas tillstånd. Att man hela tiden haft sådana mikroöverlevnadsstrategier. För att man inte dör, liksom.
Ja, men verkligen. Och liksom, det är klart att det är fantastiskt att vi lever i en tid nu när man har liksom icke-binära karaktärer i varenda ny tv-serie på Netflix och sådär. Men så jag ska absolut inte liksom glamorisera eller så här idealisera hur det var. För det är ju tack och lov för att samhället har gjort framsteg. Men det var ju någonting ganska fantastiskt med den här skattletarkänslan och att man hittade sin tribe genom de här popkulturgrejerna. Jag menar, jag har ju massa så här bögkompisar som vi kan liksom sitta i timmar och prata om grejer man gick igång på. Alltså, varför älskade man så här Bette Midler komedier så här? Varför kände sig så queer? Det bara är det liksom. Att man var tvungen att just det att man tillhör en minoritet som man inte föds in i, utan man måste liksom hitta sina traditioner på egen hand.
Ja, och göra dem själv, det är typ den största gåvan, tycker jag. Och att det finns i varenda liten stad, i varenda, alltså var man än kommer i världen, så finns det alltid en sån naturlig familj.
Verkligen, att man har liksom någon slags secret handshake med folk, även om 100%. Man är i ett helt annat land, så vet man att man har gått liksom, ja, man har någonting ganska stort gemensamt.
Ja, och sen tror jag att det är skitstor skillnad på bög- och lebbkulturen. Alltså på många sätt liksom. Nej, men till exempel, jag och mitt ex, det här var ju 13 år sedan, vi var i Malaysia. Och då var det som att vi ville bara åka iväg över vintern. Och så hade jag då gjort ganska dålig research, för det visade sig att det var olagligt att vara bög. Nej, det var olagligt att vara homosexuell, men det gällde alltså bara män. Kvinnor var bara ingenting. Och där blir, alltså i såna communityn, så blir ju de hemliga communityna helt avgörande, såklart. Men där var vi ändå som att vi försökte leta upp, men vi hittade ju ingenting. Nu hade det varit lättare med typ internet. Jag vet inte riktigt, jag ville komma med den historien, men
Men fast det är liksom de här små fickorna i verkligheten, de här små historierna om ett land eller en tradition eller en historia, där man liksom såhär, jaha, men här hade jag passat in, eller såhär, jaha, men här är min del av den här tillvaron.
Det var roligt i Malaysia också, för där var det så alltså jätteolagligt att vara bög. Men det bor jättemånga indier i Malaysia, och de männen håller ju handen. Så man såg bara klungor på stan, på stranden, överallt med så här unga män, lite, alltså främst unga män, som bara gick och höll varandra i handen hela tiden. Jag menar, det ser man ju knappt i Sverige.
Nej.
Så det...
Fast det är väl kanske just det också, när det inte finns någonting att vara homofob emot, så att säga. Alltså, när man inte är rädd för att bli misstagen för en av dem, då kan man ju också visa kärlek på ett helt annat sätt, tänker jag.
Och då bara tänkte, åh, hoppas folk utnyttjar detta.
Men en grej som, apropå det här med, du ska få ställa frågorna, men jag bara varit nyfiken på det här.
Nej, jag är jätteglad om vi kan ha ett härligt samtal. Du kan ställa frågor till mig.
Ja, men för jag tänker, eftersom du också gillar att prata om klass och sådana frågor, så någonting som jag verkligen har förstått faktiskt på senare år, det är att när jag började gå ut på 90-talet här i Stockholm, att då var det ju verkligen bara... Nu är det mer blandat och folk träffas på nätet och sådär. Men då var man tvungen att gå ut för att träffa någon och ligga med. eller bli ihop med. Och att... Jag tänker att det var ganska unikt att det fanns de där platserna där alla... Där man träffade folk från olika klasser. Det gör man ju inte riktigt. Alltså, där kommer ju folk från Östermalm och från orten. Liksom. Och liksom också träffades på en helt annan premiss än sitt sociala sammanhang. Att det handlade om...
Och kanske att det var hemligt på något sätt.
Och jag tycker det är så himla fint nu i efterhand att man fick en sån varierad kost. Eller på sig, det är i och för sig också sant. Men att jag fick ett väldigt varierat umgänge på grund av det faktiskt. Men, jag tror att det är likadant till flatvärlden liksom, i alla fall från förr, eller?
Jo, alltså jag, nu försöker jag tänka, jag tror att det är, jag har ju bara en flatvärld som jag kommer från, och det är aktivistscenen liksom. Mm. Alltså anarkafeminister, radikalfeminister.
Mm. Okej, okay, så den kanske är lite mer så här, homogen, eller?
Ja, jag tror det. Alltså där var det ju allt från liksom underklass till överklass. Det var verkligen en stabil blandning. Men den stora skillnaden till vad jag kan tänka mig went on in your world var att i och med att alla våra samtal handlade om olika förtryck, bla bla bla, så var det ju liksom super shameful att vara från överklassen och över medelklassen. Men jag upplevde det. Nu är det här min podd och jag får prata om hur jag upplevde det. Gud, som Sveriges Radio. Nej men att såhär, nej men att jag upplevde det som att det ändå var medelklassen som satte agendan. Och jag blev ofta konfronterad. Vad heter det?
Konfronterad.
Precis, ett ord som är för svårt för mig. Med att såhär, vadå du, så här är arbetarklassen. Så här är arbetarklassens, alltså medelklasspersoner som berättar för mig. Så här är arbetarklassens intresse. Och i jag kommer ihåg så väl en tjej som sa till mig, i arbetarklassen så är det jätteviktigt att man har samma porslin. Man kan inte ha liksom från fem olika. För att min mamma var så loppisintresserad och alltid varit det, och hon är arbetarklass. Så det är att de skulle bestämma hela tiden var jag kom ifrån. Sen så är min pappa, han gjorde ju värsta klassresan och är akademiker, så att jag har ju lite både och. Men det var liksom att vara arbetarklass var ett sånt privilegium att ingen, alltså det var väldigt noga vem som fick vara det. Alltså det är så jävla
skönt. Vad rörigt det.
Men det är ju också så att jag kommer ihåg att det släpptes en bok, det var jättelänge sedan, som heter En knuten näve i fickan, som handlar om klasskamp.
Just det, jag kommer ihåg titeln bara.
Och där skrev jag om liksom klassförtrycket, inte bara på en strukturell nivå utan på en individnivå. Hur det blir när man har typ kompisar som är från överklassen eller medelklassen. När man ska hela tiden förhålla sig till deras ångest och självplågeri. Alltså det är inte synd om er för att ni är från liksom kommer från böcker i bokhyllan eller har något sommarställe eller liksom har oändliga fonder eller vad det heter. Nej, jag är mitt inne i min klassresa, det är ju du också.
Ja, men verkligen. Jag känner mig otroligt förvirrad själv vilken klass jag tillhör liksom. Och jag märker också vad det finns så många lager på det här förstås. Jag tänkte inte så mycket på klass överhuvudtaget förrän kanske 10 år sedan någonting. Men jag kom ifrån, alltså mina föräldrar kom ju verkligen, verkligen från arbetarklass. Alltså pappa kommer från sådär, hela familjen bodde i ett rum och så hyrde man ut det andra rummet i lägenheten för att få det att gå ihop liksom. Och mamma kommer från en så här urfattig liten by uppe i Ångermanland liksom, och du vet, hade inte sett rinnande vatten förrän hon flyttade till den här bruksorten Fagersta som jag växte upp i sen. Hade inte sett en apelsin. Alltså det är ju liksom så sago.
Men gud, det låter liksom som min morfar.
Ja, men ja, jag hade ganska gamla föräldrar också, ska jag säga. Men absolut, men samtidigt så ja, och liksom min, men de gjorde en klassresa ihop och började skriva, så att jag hade jättemycket förspänt att liksom skrivande fanns i mitt hem. Det var
vad menar du med att de gjorde en klassresa?
Nej, men de började jobba på tidningen båda två, det var så de träffades. För på den tiden kunde man ju bli journalist utan så här jättemycket utbildning. Så här. bara med lite frisk humör. Men, pappa pluggade också på universitetet. Men så jag växte upp i väldigt trygg medelklass på många sätt. Pengar var inget problem som jag upplevde och sådär. Men
du är också en medelklass i Fagersta. Det är inte en medelklass i liksom i Danderyd.
Exakt, för det var ju det jag började fatta. Egentligen kanske när det började gå bra för mig med cirkeln och så. Det var då man började liksom träffa folk i lite större kretsar för att man får komma in i vissa sammanhang. Börja inse att okej, men exakt det du säger, medelklass i Stockholm är något helt annat. Det är förstås mycket mer pengar, det är mycket mer kontakter, allt det där. Men det är också såna här grejer som vad man tycker sig ha rätt till. Liksom. Mm. Att,
vad som är självklart.
Ja, alltså min mamma var jättesjuk hela min uppväxt. Det har jag pratat om förut i massa intervjuer. Men att, liksom, det har ju påverkat mig jättemycket.
Vad var hon
men,
för sjuk?
Hon var reumatiker. Mm. Men också liksom, blev ganska påverkad psykiskt av det, såklart. Mm. Det var inte så kul alla gånger, men... Men att det var mycket det här liksom att men man ska inte tjata på läkare för att då kan det gå liksom prestige i det.
Gud, och då
eller hur?
Jag kommer inte nämna det, men två föräldrar som jag har.
Ja, men just det där är någonting helt förstås som mina medelklasskompisar här i Stockholm aldrig skulle tolerera. Nej. Såklart, eller deras föräldrar. Mm. Vilket ju är helt rätt, men det säger ganska mycket, tänker jag. Och liksom likadant. Och det där går igen i så mycket, att man inte ska vara jobbig, man ska inte kräva saker för folk kan bli sura.
Och respekten för överheten, det kan jag verkligen, alltså, förstå mig rätt, men en naivitet om att till exempel, ja, nu är det ingen kommer till av stolen av att jag säger så här, men att ha respekt för polisen till exempel, att de så här, inte kunna vara kritiska mot det, utan att det är så här, de gör sitt jobb, punkt slut. En läkare är högutbildad och gör sitt jobb, och man är, alltså, som att det inte skulle rymmas till exempel sexism eller homofobi eller rasism i just, alltså, i såna instanser i samhället, att man inte kan ställa krav. Eller vad det vi pratar om. Men liksom att det är liksom att de maktinstanserna är någonting som man bara ska förhålla sig till.
Ja, men verkligen. Jag tycker att det är så himla, alltså egentligen så tycker jag att det intressanta med klassfrågan är också så mycket vad det väcker hos mig. Eftersom mycket, ja, för jag är väl ego, I guess. Men jag håller på att famla lite och samlar in lite pusselbitar till någon slags nästa roman. För att på något sätt brukar det ju alltid sluta med att det handlar om klass i någon mån i mina böcker. För jag tycker det kommer in lite ofrånkomligt när man skriver skräck. För skräck liksom slår så mycket ut betydelsen av klass och hur mycket pengar man har. Man är liksom alla lika inför att bli jagad av vampyrer på en Finlandsfärja, eller inför demoner på ett demensboende, eller vad det nu kan vara liksom. Så ofta så brukar ju klassfrågan smyga sig in, just för att det är kul med många olika karaktärer som har olika bagage som de kan liksom nöta mot varandra. Men
det är också kul om liksom det finns ett över medelklassspök och ett underklassspök, och se hur deras relation blir.
Exakt.
Det är next level.
Ja, exakt. Verkligen kul. Ja, men där har du något. Men just där, det vore kul att skriva om överklassen, eller liksom i alla fall den ekonomiskt väldigt stabila övre medelklassen här i Stockholm, för att jag har aldrig utforskat den.
Och alltså, liksom, jag älskar det.
Visst vore det kul?
Nej, men det är det enda jag vill läsa om.
Och vad väcker hos sådana som vi? Ja, det är alltså, det som är så kul.
Vad var det jag pratade med dig om? Alltså, jag var ju besatt av typ så svensk gammal adel och överklass när jag var liten. Jag kommer ihåg att det gick en dokumentär om Lundsberg, när jag kanske gick i så 7-8, och jag och min kompis Anna Sjögren var galna i det här. Och det var inte för att jag ville vara som dem. Vi hade ju inga pengar, så jag ville väl säkert ha lite mer pengar. Men det var som att jag bara fattade, det här är en helt annan värld som jag aldrig kommer få ta del av. Inte på de premisserna liksom.
Nej.
Som några andra människor. Alltså, vi kommer ju in i de världarna för att vi är exotiska.
Ja, och jag menar, OBS måste alltid komma med den här disclaimern att säga, jag vet att jag har massa privilegier som man, som cis-man, som vit, blablabla, allt det där. Jag vill bara ha det sagt där. Men det är klart att jag bara håller på liksom, det här maler bara i mitt bakhuvud, just det här modet ger också, att vara värd att tacka nej till saker. Man också har ekonomisk möjlighet att tacka nej till saker. Och jag menar inte heller att liksom att människor som har växt upp med mycket pengar automatiskt är sämre, eller att de, jag har otroligt eller? Så här, nej, men faktiskt inte, för liksom jag tänker i alla fall att mina vänner som har växt upp med mycket pengar, just de är ju väldigt så här kloka, eftertänksamma, medvetna om sina privilegier, och det är också så här lättare på många sätt, tänker jag, att vara en god människa ifall man inte behöver oroa sig för konsekvenserna. Man kan liksom föra andras talan, man kan så här stå upp för de svaga lite lättare. Man kan ha råd med miljövänliga alternativ. Liksom. Det är lätt att liksom inte flyga när man har en jättefin liksom, sommarvilla. Mm. Som alla kan, hela familjen dela på och ha det gött liksom.
Ja.
Så det behöver inte vara...
Nej, men jag hörde, och allting är inte svart eller vitt liksom.
Mm. Mm.
Men för mig har det varit väldigt så... Jag tänker så himla mycket på som... Jag är verkligen uppfostrad med... Alltså mina föräldrar har närt ett klasshat hos mig. Och jag vet inte om de skulle... Jo, det måste de hålla med om. Nej, men alltså de har... Jag har liksom hört... till leda och medelklass liksom, att det var alltså medelklassen fylldes med så mycket hemma hos mig.
Alltså var medelklassen fulare än överklassen, eller hur menar du?
Ja. Överklassen är ju så onåbar på något sätt.
Mm. Och så, faktiskt liten också.
Menar, ja, precis. Mm. Och jag menar, men och även om det är en störig ägandeklass är den, alltså som finns inne i överklassen, så är det ju inte de som kanske så till vardags förtrycker en eller skapar normer liksom, utan det är väl, precis, det är ju medelklassen. Och i mitt hem där jag kommer ifrån så var det nej, men det, alltså mina föräldrar har ju varit vänster mycket då, fram och tillbaks får man säga. Men där har det alltid varit så här, nej men att vara engagerad i vänstern, det slutade vi vara för att vi blev så trötta på medelklassen.
Mm.
För att det var de som bestämde vad vi skulle lyssna på, vad vi skulle ha på oss, hur vi skulle inreda våra hem, vad vi skulle ha för åsikter. Och det där känner jag igen. Alltså om det var så typ 68 och en bit in på 70-talet, så liksom slutet av 90-talet och fram i mina aktivistkretsar, det hade inte hänt någonting. Det var samma sak. Men den där klasshatet har liksom, alltså, varit sånt jävla bränsle för mig. Men en dag vaknar jag upp och bara... Right. Vänta, du sitter alltså i din våning i så Hägersten, som är en hyresrätt, absolut, men har liksom två kakelugnar. Du har
fantastisk konst på väggarna.
Jag har otrolig konst på väggarna. Har liksom också, du vet så, gått på konstfack, bytt till med konst. Nej, men vänta, här har jag en Carl Johan de Geer som jag fick i 40-årspresent. Nej, men du vet att det är, jag är så kulturmedelklass nu.
Men det där måste man också våga ta i, för det finns ju ingenting mer motbjudande än, jag tror vi vet många exempel båda två på folk som fortfarande ser sig som underdogs när de faktiskt inte är det.
Ja.
Man måste också ta ansvar för att man faktiskt inte är det.
Ja, precis. Och för att jag var det jättelänge. Jag tyckte att jag var en underdog. Och sen så kom jag ifrån det och tänkte inte på mig själv som det. Men sen var det en dag, just det, jag brukade identifiera mig som det. Men det är också typiskt kvinnor, tänker jag, har väldigt mycket självinsikt.
Ja.
Och typ ändå var så... Nej, men jag är ändå privilegierad som kan se, typ. Man bara, jag är ändå hörseln kvar. Alltså, det är liksom... Ja, det är typiskt kvinnor på något sätt.
Ja. Underhuden. Alltså, det vore ju väldigt kul. Jag vet inte om det här, den här podden är forum för det. Men,
Allt är forum.
Men jag är ju väldigt nyfiken på hur... För jag vet så väldigt lite om konstvärlden, faktiskt. Och... Men jag antar att den är väldigt lik litteraturvärlden, att man efter ett tag inser att alla är släkter, alla har gått på Södra Latin ihop, eller liksom alla har någon slags connections ändå. Hur är det?
Alltså, jag är liksom inte så inne i konstvärlden som jag till exempel är i kanske tv- eller medievärlden. Liksom. Jag vet, jag är ena foten i Allermedia där jag jobbar med L. Och sen gör jag liksom lite tv, och sen så håller jag ju på med konst. Jo, men den är ju likadan, alltså. Den är ju också...
Men handlar det om vilka som får ställa ut på, inte vet jag, Liljevalls vårutställning? Eller vad är liksom...
Ja, det är väl mer typ... Alltså, problemet börjar väl vem känner till Konstfack och Mejan. Det är det som är det liksom generella problemet. Och vem tänker typ så... Alltså, om man har flytt hit från något krigsdrabbat land. Det är inte som att föräldrarna bara, och vet du vad? Vi har flytt hit och vi har lagt hela vår kraft på att du ska komma till Sverige. Skulle det inte vara nice om du utbredde till konstnär i 5 år och inte fick ett enda jobb och pissa liksom på allt vi har gjort? Det är väl problemet, att vem som kommer in på de här skolorna och vems historier som berättas. Sen tycker jag att... Alltså, konstbranschen är super opolitisk, och alltså man kan se typ så här, nu är den personen en nu är den personen jättehypad, nu är den personen jättehypad, att det går liksom så här. Och det är sällan intressanta personer. Mm. Förutom nu, när Lapsi Lang är hypad, som är en helt otrolig konstnär, liksom, okay. Som berättar. Har du hört henne sommarprat?
Nej, måste kolla upp antar jag.
Alltså, tyvärr krossade hon våra... Hon krossade våra sommarprat. Mm. Nej, men alltså, det var så bra. Alltså, det var så... Det
men
var,
någon måste göra det också.
Jag så vet, att någon okay. måste våga göra det. Nej, men det var... Alltså, det är så vackert. Det är, så, det är ett konststycke.
Okej.
Okay. Nej, men jag tycker... Alltså... Jag tycker att konsten kanske speglas... Konstvärlden speglas Sverige väldigt bra. Mm. Skrapa lite på ytan, liksom.
Mm.
Det finns ju otroliga konstnärer i Sverige. Mm. Sen finns det också... Det är mycket yta. Men det är ju också för att jag är intresserad av politisk konst. Så jag tycker att...
Mm. Apropå konsten vi sitter och kollar på här. Precis. Just nu.
Jag har ju så stora problem med den egentligen.
Mm.
Det är en Carl Johan de Geer-tavla med en amerikansk flagga. Och istället för stjärnor så är det hakkors och sen står det USA-mördare. Och när den kom i slutet av 60-talet så konfiskerade polisen den.
Mm-hmm.
Och
här alltså i Sverige.
Ja, uh-huh. Och typ om det var att de brände eller liksom de, när de förstörde det.
Mm.
Så här uppe det står då kanske man skriver här. Det står nu ska jag se det står 1967 års upplaga destruerad av polisen. Ny upplaga Nixons dröm eller mardröm. Mm, men så den här är ny liksom.
Mm.
Men jag har problem med att det är hakkors. Och jag det är väl också, alltså det är ju intressant också med Carl Johan, var han kommer från.
Mm.
Han är adel.
Mm.
Eller han har sagt upp sitt adelskap tror jag.
Okej.
Okay. Ja. Nej, men jag tycker att så här, var går gränsen för historieskildring, alltså med hakkors.
Mm.
Jag var såhär, jag måste sätta för någonting.
Mm. Ja, men jag fattar vad du menar. Man vill liksom inte vattna ur vad det verkligen Nej. Står för.
Och förstås. Också, vem har rätt att porträttera hakkors?
Mm.
Och ja, så är det. Men jag är skitglad för den här tavlan alltså.
Mm. Fast det är väl ändå det man gillar, att den får oss att prata om grejer. Tänka på saker.
Men det är liksom inte ett så stort problem med det här hemmet.
Mm. Jag kan tänka mig det. Alltså jag växte ju upp, min mamma var ju lite så här kulturtant, så att apropå kultur, eller vet du det, politisk konst, jag bara får så här flashbacks nu till, alltså Fagersta som jag kommer ifrån var ju liksom, jag tror det var 60-70% som röstade på Vänsterpartiet.
What?
Mm, vi hade liksom en sån här kommunens starke man som hette Stig. Så det var ju extremt vänster, bruket la ner. Eller liksom de stora gruvorna och sånt la ner när jag var kanske 10. Var det Jan Stenmark som köpte allting och sen bara hej då. Så jag har ju stått och skramlat med bössor för både Nicaragua och liksom bruket och du vet. Så fint också på den tiden att det sattes upp spontana små teaterföreställningar i parken i stan. Och,
men vad är det då?
Mamma just målade så här tavlor med du vet kritstrecksgubbar som stod och tonade upp sig över liksom... bruket.
Åh gud vad underbart. Men var det då typ helt, när du var 10 år och alla var vänster, var det helt normalt då att det var...
Gud ja. Mm. Alltså, det var liksom lite såhär non-issue. Alltså, moderater var väl nästan lite såhär sagofigurer för mig. Jag tror inte jag träffade någon i verkligheten.
Moderater och rasister, same i och för sig. Men, nej, men det var verkligen så exotiskt för mig.
Mm.
Att jag liksom kunde sitta hemma med mina föräldrar bara... Kan inte ni berätta om rasister? Alltså jag var verkligen såhär, gud, undrar hur de tänker.
Mm. Ja, fint. Tyvärr så fanns det ganska gott om dem i min värld, i skolan och sådär.
Mm.
Och jag hade nog kanske inte såhär jättetrevliga åsikter heller. Eller det kanske inte var åsikter, utan snarare liksom bara sånt man gick med på för att man ville vara kompis med de populära. Supervidrigt. Men å andra sidan så kan jag ibland finna tröst i att det kanske går och ibland tror man att folk är så hopplösa, men om jag kunde bli en tänkande människa så kanske fler kan bli.
Nej, men du känns som att du har haft det förspänt, att du skulle bli en tänkande människa.
Ja, tack. Men liksom jag bara tänkte hur man uttryckte sig då. Liksom. Alltså jag var inte så här full-blown nazi på något sätt, herregud. Men alltså bara så här slentrian dum i huvudet som alla var på den tiden.
Ja, men det har jag också varit.
Mm. Men det är så jävla smärtsamt att tänka på, tycker jag.
Men också fantastiskt att man kan förändras. Och jag tycker att det är så coolt att jag sa, jag är 40, jag vet, alltså jag vet massor, men alltså tänk när jag är 50 eller när jag är 60. Mm.
Och kan du också längta efter att bli äldre och liksom...
Alltså, med tanke på hur jag ser ut nu. Ja. Jag har alltid vetat att jag kommer vara så sexig när jag blir äldre.
Mm-hmm.
Look at me now.
Mm.
Ser inte ens äldre ut.
Mm.
Nej, men alltså man... Nej, men visst. Det passar liksom att bli äldre.
Mm.
Så jävla, det jag älskar att vara smart. Det är liksom det bästa som finns.
Jag fattar inte folk som vill bli yngre. Det verkar så fruktansvärt... Eller jag tyckte det var fruktansvärt jobbigt att vara yngre. För jag var alltid... Jag var aldrig sån här som folk verkar ha varit. Att man bara levde för dagen.
Var inte,
så här, carefree.
Jag
bara,
nej, inte jag heller.
Jag var jätteorolig för framtiden hela tiden. Och kände mig bara helt lost. Liksom. Mm.
Fy fan. Men du, hur ser dina dagar ut nu? Är det liksom, du bara skriver. Hur länge har du bara skrivit? Liksom?
Alltså det beror på hur man räknar. Men jag började frilansa 2005. För då hade jag 2004, för då hade jag gått in i väggen. Så att då liksom, då vågade jag ta steget, jag hade inte så mycket val. Så att sen dess har jag ju skrivit, alltså, men då skrev jag ju krönikor i Aftonbladet och sånt där. Men jag har ju levt på mina böcker sen kanske 2014, något sånt där.
Lever du gott?
Men det här är ju också en klassgrej, tänker jag, för att jag har ju liksom mycket mer pengar på mitt företagskonto än vad jag någonsin trodde. Men jag vågar inte ta ut knappt någon lön. Jag är så himla feg och bara tror att det ska försvinna när som helst.
Men då undrar jag, har du då en bra bankperson som hjälper dig att investera de pengarna som är på ditt företagskonto?
Mm, absolut, fast det krävs ju liksom mycket... Så här, alltså jag hatar ju det här med att man måste investera. Jag tycker det är så tråkigt. Bara ge mig ett konto med lite ränta så skulle jag vara nöjd. Men det funkar
jag
vet, inte.
Nej, jag gick till min otroliga bankman Tommy som tyvärr har lämnat mig.
Mm-hmm.
För att flytta till Småland. Okay. Han var också nervös när han ringde och skulle berätta det. Han sa, kom vi ska ha ett möte och berätta om dina placeringar. Jag bara okej, så kommer jag hit. Han bara, har du tänkt någonting? Jag bara, Tommy, jag vet exakt vad jag vill investera i. Han bara, vad? Jag bara... liquid marijuana. Han bara, okej, nej Kakan, det har vi inte på den här banken. Jag tänker nog mer att vi ska investera i FNs klimatmål. Alltså, jag bara, okej, vi får väl göra det. Alltså, det är ett jobb. Men liksom, jag tänker när man... jag kommer inte från en familj som har koll på fonder och sånt.
Nej, men kul.
Så det får man ju bara lajva till sig själv.
Ja, nej, men alltså, det är ju det här. Jag kommer från en familj där... Det här är också ett exempel på just hur det sitter i. Bara att mina föräldrar fick ju panik när jag började frilansa.
Mm.
Som att ett fast jobb som man dessutom blev sjukskriven från var mer värt.
Ja.
Och som att fasta jobb ens är fasta längre.
Ja.
Så. Och liksom det var så otroligt mycket oro. Och, så här, oj, och jag kan också känna, liksom, nu lever inte mamma längre, men att just pappa blir så här... Jag kan inte prata om såna här grejer med pappa, för han blir bara nervös. Det är liksom inte schysst mot honom.
Nej,
liksom.
Men det är samma med mina föräldrar.
Mm.
Och de, alltså mina föräldrar är tänkande, intellektuella.
Ja, ja, gud. Min pappa också.
Ja, smarta människor. Och de är så här, jaha, då ska man göra Ellegalan igen och liksom stå på Grand inför 500 personer. Och det är liksom, det är så självklart i deras värld.
Mm.
Men så för jag har startat ett nytt bolag som håller på med lite grejer.
Mm.
Och inte liquid marijuana.
Nej, det är just fråga.
Ja. Men där är de så här, pappa bara, ja Karin, bara du inte hamnar i konkurs. Jag bara, nej alltså jag gör ju inte det eftersom jag startat ett aktiebolag till då. Och att man hamnar inte i personlig konkurs. Nej, bara du. Alltså också inte typ så, vet du vad? Vad du än gör så kommer det gå bra. Utan nej, vi får se.
Mm.
Jag bara, vad? Jag tar allting.
Ja, men det är klart att det kommer från omtanke. Men det är ju liksom, det är ganska intressant det där när man växer om sina föräldrar på olika sätt. Eller att man känner så här, okej, men på det här området kan inte jag längre använda dem som föräldrar.
Mm.
Det blir väldigt tydligt bara att liksom, det är inte här jag kan ha någon trygg famn.
Nej, men jag tyckte också att det är liksom... Det har varit skitkämpigt för mig att acceptera att mina föräldrar är mina föräldrar och inte mina... Det är klart jag har aldrig sett dem som kompisar, de har ju verkligen varit mina föräldrar. Men att jag inte kan ställa ett krav på dem som att de ska ha samma politiska åsikter som jag, eller strategier.
Nej.
Och det tog lång tid för mig att fatta så,
och
acceptera.
Mm. Men de har ändå så här, det låter ändå som att de har grundvärderingarna på plats. Ja. Du behöver liksom inte känna att...
Ja, de är otroliga. Mm. De har gett oss så mycket av det där.
Ja, och samma här. Jag måste ju verkligen... Nu låter det som att jag bashar dem. Alltså jag tycker
nej, det låter
att
mina... inte som det.
Nej, det var bra. Nej, men för mina föräldrar har också verkligen... Jag har verkligen tänkt på det när man sitter och gnäller över att... Eller gnäller, det var ju skitjobbigt att vara gay på den tiden. Men jag hade ändå... Jag hade faktiskt aldrig några tvivel själv om att det var okej. Okay. Det var mer att jag var rädd för att andra skulle få reda på det. Men mina föräldrar hade verkligen... jag kommer inte ens ihåg om vi pratade om liksom gay specifikt. Men att alla människor är lika värda.
Mm.
Det var så liksom... Det var så här regeln som gick före allt annat. Och att allt är okej så länge man inte skadar sig själv och någon annan. Mm. De två gyllene reglerna.
Mm. Men tänk ur deras perspektiv, som jag också tänker från mina föräldrars perspektiv.
Mm.
Att då flyttade vi till Stockholm och skulle leva här. Och böga och lebba aktivister runt här. Det var, kan inte ha varit så kul.
Nej. Jag var ju tyvärr väldigt oaktivistisk väldigt länge.
Ja, men böga är också aktivist på ett sätt. Nej, men att böga runt, liksom, det är inte...
Ja, men ibland kan jag nästan, ja, verkligen. Men samtidigt, ja, jag hade mitt liksom politiska awakening lite pinsamt sent faktiskt. Jag kommer väldigt väl ihåg faktiskt precis när det var. Och det var så här när, Linda Skugge kan man ju tycka mycket om, men så här, personligen så har hon alltid varit väldigt så här generös vid olika tidpunkter i mitt liv. För vi har känt varandra sedan 90-talet på ZTV-tiden och vi båda satt i rökrummet och bara liksom... Kändes som att vi var de enda som inte var mest populära gänget i skolan. Liksom. För det var så här, alla andra på ZTV var ju skittuffa. Fast
Sinding gick förbi och...
Ja, men verkligen. Och liksom, med hela så här, Mårten Andersson, du vet den typen av ZTV.
Aha, liksom var det den andra generationen?
Ja, men det kanske det var, precis. Mm. Ja, men det kan man väl säga. Nej, men, och då, jag kom att vi gick och käkade lunch någon gång. Jag hade precis fått jobbet på QX. Och jag var så här, ja, men jag kommer inte bli en sån här jobbig bög som bara... Ska jag hålla på och tycka att allting ska vara så här jobbigt och bara buhu, politik, så här. Och hon bara, fast varför inte då? Och hon bara ställde det som en helt rak fråga.
Också och, att det behövdes på QX.
Ja, ja men verkligen. Mm. Och att jag bara insåg att, ja men varför inte? Och det var ju också då hon höll på att skriva Fittstim, men det visste inte jag då. Men
hon höll det var på så länge sedan.
Ja, det var så länge sedan.
Men... Ja, men det är inte
så... Och så är ändå vuxen, kom igen.
Ja, men...
Jo.
Du får vara lite snäll mot dig själv.
Ja, ja. Men jag tänker på alla kids idag. Jag är så himla impad av...
Nej, men liksom... de är så woke att...
Ja, ja, ja. Nej, men det går ju inte liksom. Ibland hänger man inte med, men jag tycker det är så otroligt härligt att... Jag hoppas att man kan hålla i det, att man fortfarande är väldigt öppen för det. Så att man inte sitter där och blir så här sur gubbe till slut. Men det kommer man väl
göra. Nej, men jag tycker mer att det är typ så... Jag känner mig gammal väldigt ofta. Och det har gått väldigt snabbt.
Mm, mm.
Jag tror att det typ hände under... Det är inte för att bara för att jag har fått barn. Men det är ju också för att det har varit under den tiden när man får barn. Att man försvinner bort och så bara, hallå?
Mm.
Så är man liksom
bara...
Vad
har varit borta?
Liksom? Vad har det släppts en massa ny rap som inte jag kan lyssna på?
Mm. Ja, men jag kan också tänka mig många såna här grejer som... En kompis till mig som har barn i ditt barns ålder.
Mm.
Hon kom på sig själv med att använda ordet... Vänta, vad var det nu igen? Pojkflicka.
Oh.
För det är sånt där ord som man inte har använt sedan man själv var liten. Men plötsligt blev det så här... Ja, men det där är ju en pojkflicka. Och ungen bara, va? Och sen när man börjar förklara det så bara... Men gud, det här är ett jättekonstigt ord
idag.
Det är
så konstigt.
Det är så konstigt. Mm. Och, ja, men verkligen. Men just för att man inte har tänkt på det på så länge.
Ja.
Liksom, så blir det bara så här, jaha, det glädde liksom genom fingrarna. Och sen nu sitter man där med det i händerna och bara,
ja.
Ah, nej men I'm sorry, du har verkligen rätt.
Mm. Det är härligt att bli uppläxad av de yngre.
Mm.
Och då, för då kan jag förstå hur jag har hållit på med mina föräldrar.
Ja,
mamma berättade, hon bara, jag kommer ihåg första gången du så här, du kom hem från skolan och du kanske var 8 år och skällde ut mig. För att, vänta, jag hade köpt toapapper med tryck på, för det var dåligt för miljön.
Mm.
What's up, Greta? Yeah. Alltså att jag var helt så... Alltså du vet att jag verkligen så också skuldbelade min mamma. Just mot henne, men du vet.
Ja, men det måste ju, för att det ska hända något. Det är som alla små mini-Greta. Liksom, man har ju en del svettiga föräldrar i bekantskapskretsen nu med tonåringar som bara, åh, gud, jag vågar inte göra någonting. Men det är skitbra. Det är så bra. Get
money, baby. Under huden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Nu gled vi ju bort ifrån hur dina arbetsrutiner ser ut.
Ja,
du går upp på morgonen.
Ja, or do I? Så här, jag vet inte, jag har liksom inga rutiner. Det är så olika vilken fas jag är. Och ganska mycket också beroende på... Alltså min man är ju skådis. Han har skrivit böcker nu också.
Men
han är så jävla snygg.
Alltså, varje gång jag ser honom på Instagram så tänker jag... Han är så välskapad. Ni är så jävla sexigt par. Alltså.
Alltså, tack. Men alltså, han är ju sådär... Jag kan tycka att jag funkar i en viss kategori, absolut. Så det är inte så att jag sitter och bara, hur är det så ful?
Vilken kategori bäger du?
Men nu börjar jag skulle ju förmodligen vara en daddy ifall jag började gå ut nu. Det är bara att inse. Exakt.
Men har du varit en utter innan eller? Nej, du har inte varit en heller.
Jag har liksom aldrig varit en twink, men... gud, jag vet inte. Fan, jag vet inte. Gud, det var så länge sedan jag var singel nu. Vi har fan varit ihop i 20 år snart, jag och min man. Liksom.
Vadå, du kan väl fortfarande vara en kategori? Vadå, är du ingen stud? Är du inte en stud? En dad stud? En dad?
Alltså, I love what I'm hearing. Men jag vet inte. Vad jag tänkte komma till var egentligen bara att Johan har ju där... Man trillar inte av stolen när man får höra att han var Mikas modell på 90-talet.
Nej,
förstår vad jag menar?
Han
är liksom den här rent estetiskt vackra personen.
Och hade han varit riktigt, riktigt slätrakad med liksom kanske en blus, då hade han kunnat vara en sexy butch.
Ja, faktiskt.
En blus. Nej, men liksom det hade kunnat vara en sån...
Finns något butcher i flaggan?
Precis, en Tina Rosenbergs. Liksom.
Ja,
nog om att sexualisera honom.
Min rutin var det. Ja. Jag bara så här, det känns som att jag undviker den här frågan väldigt starkt. Jag undrar vad det här betyder. Nej, men han är ju då skådis och jobbar mycket med barnteater faktiskt. Barn- och ungdomsteater. Oh. Jättefint. Så de åker ju mycket runt på turné till skolor runt om i Sverige. Så att när han är borta så blir jag liksom... tonåringen som sitter uppe på nätterna och skriver för att det är mycket skönare, folk ringer inte och stör liksom.
Ät ostbåga till middag.
Ja, men gud det, verkligen.
Alltså, jag älskar.
Och cocktailtomater. Dock ostbåga med ätpinnar.
Are you gay?
Ja,
are you
nej.
Gay, sir?
Men det är bara för att man ska slippa resa sig och liksom tvätta
händerna. Nej, men det har jag respekt för.
Så man kan köra ett below deck till liksom ta i fjärrkontrollen utan att, ja du vet så.
Fjärrkontrollen du sitter och jobbar med det. Du kommer aldrig till din rutin.
Nej.
Men är det, har du, våndas du inför att slå upp datorn och sätta dig och skriva?
Oftast inte. Men sen har man såna här dagar som idag liksom, när det bara inte funkar. Jag försöker liksom lära mig det här med att ibland så, att det kan också vara jobbtid att inte jobba, om du förstår vad jag menar. Att ibland är det inte prokrastinering. Det är ett ord som jag har svårt för förresten, så jag sa säkert fel. Men ibland kan det vara, alltså nej, men det är någonting som håller på att formas här i bakhuvudet. Så här, det är ingen idé att försöka. Det går liksom inte.
Nej, jag tänker att liksom tankeprocessen eller se en serie eller träna. Alltså, det har jag verkligen kunnat erkänna nu när jag är 40. Att det ger allt till mitt yrke, speciellt som konstnär.
Just det, du blir ju så här träningsbrötta du.
Ja, jag har liksom varit det. Jag var ju det under hela min ungdom tills jag var 20, spelade handboll. Sen så har jag inte gjort det så mycket. Jag tränade typ lite thaiboxning och varit på dansat en eld i fuego på Friskis och Svettis. Men sen efter jag födde barn så bara fuck det här, nu vill jag vara stark för mitt barn liksom. Och då så bara fanns det ingen hejd.
Fan vad coolt, vilken bra.
Ja, då började jag träna, bara hittade mig själv. Alltså jag har varit en person som alltid har fuskat bara. Fick först en PT och sen en till PT. och bara liksom tycker att det är så jävla kul. Jag har inte ens ångest när jag går till gymmet. Mm. Sen började jag träna. Min klubb, eller mitt gym är en klubb, liksom en brasiliansk jiu-jitsu-klubb.
Mm.
Fan, jag tjatar om det här, men jag är besatt. Mm. Alltså. Och då så började jag med det.
Mm.
Och det är så coolt. Mm. Men det är också lite weird att ligga och brottas med typ så helt främmande män i de här dräkterna, och jag är rädd varje gång, och det är så bra för mig, för att nu har jag börjat
så lite KBT också liksom, men, eller?
Alltså jag är att göra saker jag är rädd för har jag bara håller jag på med jättemycket nu för tiden.
Coolt, jag bara skriver om det istället.
Ja, ja, men alltså, det är en sak liksom att träffa en vampyr eller gå och träna. Alltså, det är faktiskt lite olika skillnader. Ja. Plus att det är vampyr, det alternativet dyker aldrig upp för mig.
Mm. Så tur är jag. Ja. Nej, men så mina rutiner. De, nej, men så just nu, att jag känner lite splittrad just nu, det är för att jag håller på med den här pjäsen. Jag håller på med 2 stycken film- och tv-projekt, och så vet man aldrig om det blir någonting. Och sen håller jag på med en serieroman tillsammans med Henrik Jonsson, som är en grym serietecknare. Så att det är liksom lite pendla och pussla och vad som funkar med dem jag jobbar ihop
gillar
med.
Gillar du att ha många projekt?
Ja, fast uppenbarligen så kräver det lite av mig också. Men jag har bestämt mig faktiskt för att ta ett år nu när jag inte ska skriva bok. Jag snackade med min agent. Det har ju gått så jävla bra för min senaste bok, Konferensen.
Mm.
Så jag var så här, betyder det här att jag kan ta det lite lugnt? Eller betyder det att jag verkligen borde så här, skriva en bok snabbt nu? Men jag har ingen idé. Jag använder henne ganska mycket som syokonsulent. Så här.
Ja, kanske terapeut också.
Ja, ja, men lite så. Så jävla skönt. Och,
för dig, ja.
Ja, för mig. Även hon menar på, för det är ju så himla segt nu efter coronan med utlandsförsäljning och sånt. Mm. Det är svårt, så att hon bara, men är det något år du ska ta och testa någonting annat, så gör det liksom. Så jag har ganska kul egentligen. Jag känner mig lite så här, det är skönt att bli så här riktigt jävla osäker på om man kan det man håller på med igen.
Snällt.
Nej men, på riktigt, nej, men det är ju på riktigt ett annat jobb egentligen. Att skriva en pjäs är någonting helt annorlunda.
Men hur, liksom, vad händer med ditt självförtroende där i när du skriver pjäs helt plötsligt?
Mm. Men just nu går det ju bra. Jag har väl ett tajt samarbete med regissören också. Så...
Och det kommer du inte säga vem det är heller, va?
Mm, nej. men...
Det stör jag ju att när vi stänger av här så kommer jag få reda på allting.
Ja, precis. Men... Ja, men så ganska gott självförtroende skulle jag säga. Men jag tycker det är kul att lära sig någonting annat. Plus att jag kan också känna så här... skönt att få ett till yrkesmässigt ben att stå på. Men fan, folk kanske inte ens läser böcker om 10 år. Vem vet, liksom. Mm.
Jag läste igår att det var någon forskning som visade att man lever typ 2 år längre om man läser mycket.
Mm.
Men jag tror att det handlar om att man befinner sig i en klass som läser mycket.
Ja, men...
Det är inte som att liksom, en gruvarbetare bara... Och sen...
Precis.
Men det där med klass hela tiden. Att man inte ens kan räkna in det eller liksom...
Ja, men det påverkar ju verkligen allting. Och liksom, jag tänkte på det till och med när jag skrev... jag och Jenny Jägerfeldt skrev i den här boken Monster i terapi, där vi lät de här klassiska monstren. Liksom Frankensteins monster och Dorian Gray och alla de här gå i modern terapi. Och så försökte vi lösa deras problem.
Alltså då, det är en sån bra idé.
Men jag vet, jag älskar den så mycket.
Men är det en vuxenbok?
Mm, det är en vuxenbok.
Ursäkta, den måste jag köpa av min pappa.
Den är superqueer. Alltså det mest queera vi har gjort, för skräck är ju en queer-genre. Så är det bara, punkt slut. Liksom. Men också att då gjorde vi mycket research på viktorianska England. Och,
det fattar man. Det är så bögigt och läbbigt.
Ja, för folk som hade pengar. Så det är klart att det var okej på ett helt annat sätt.
Ja, men alltså, jag menar, ja, jag tänker att ja, det är klart att de kan hålla på och läbba där under solen i sina fina salar.
Mm.
Men alltså, du kan också tänka dig att det var tänkt de här sexiga liksom hamnarbetarna som satte på varann.
Ja,
jag har inte fantiserat om någonting. Nej, men man fan, alltså det
nej,
finns
men det är väl
ju...
jättemycket sånt förstås. Mycket prostitution förstås också. Denna härliga liberala
lösningen
ja.
På saknas tillstånd.
Men, nej men och, så att, precis, exakt. Men det återkommer ju allting.
Vad är det, i vilket projekt är det du håller på att fördjupa dig i klass då?
Ja, men det är nästa roman, tänker jag, som jag ändå försöker liksom researcha lite på nu. Och jag har verkligen bara något slags frö om vad som skulle kunna vara det övernaturliga hotet och, men också settingen, hur man kan komma in som någon som jag, som egentligen har det ganska gött. Men när man kommer in i de här sammanhangen,
så känner man sig,
med det här kulturella kapitalet och det ekonomiska kapitalet, vilken stark och liksom otroligt så här irriterande, alltså så fula känslor det kan väcka.
Mm.
Att jag kan komma på mig själv och liksom bara, ja men jag trivs liksom inte alls med vissa sidor som det kan väcka. Och att jag, varför kan jag inte bara vara glad över att så här, jag har folk med massa pengar som kan ta mig till det här fantastiska stället.
Ja, men du liksom är ju också en politisk person. Du förstår ju var de pengarna kommer ifrån och vad som har tummats på för andra människor för att komma dit.
Jo, men det förändrar ju inte att mina vänner är fantastiska personer.
Nej, men man kan ha två tankar i huvudet samtidigt.
Jättejobbigt.
Nej, men det tror jag. Jag lägger aldrig sådana band hos mig själv. Mm. Jag känner att jag lever av de tankarna och de känslorna som kommer upp.
Ja, men det är ju onekligen spännande att gräva ur när man skriver. Och det känns också lite som, du har väl också varit inne i de områdena när du har hållit på med konst, att liksom lyfta fram saker som kanske anses fula eller tackiga.
Ja, hela tiden.
Liksom. Ja.
Mm.
Det.
Men jag tycker att det är så spännande att vara på besök. Och så, jag menar, jag har kompisar som kommer från liksom ägandeklassen och överklassen. Både kulturell och liksom ekonomisk. Och folk som är skitrika som inte har en kulturell stat. Alltså det är så intressant.
Mm. Och jag tycker det är jättespännande nu med hela liksom, också den här världen när allting vänds lite upp och ner och att folk som är som vi och väldigt så här radikala och väldigt vänster på ett sätt, men de kanske också har tjänat en miljard på att sälja ett gamingföretag. Eller du vet, det finns liksom den där
tyvärr bara, inte du och jag.
Nej, verkligen inte. Nej. Men så här, jag satsade pengar på Spotify som en liten rolig chansning och plötsligt har jag as mycket pengar. Det är lite så här.
Några sådana kompisar har jag tyvärr inte.
Nej.
Men har du några bitcoin-kompisar?
Ja, det har jag faktiskt.
Alltså, jag vet inte ens vad det betyder när jag säger det. Men jag kan tänka mig att om man köpte en bitcoin så har den blivit värd mer. Är det så?
Ja, men typ. Och jag fattar ju inte hur det funkar. Jag fattar ju verkligen inte. Liksom. Jag förstår ingenting. Det finns så mycket i den här världen som jag inte förstår. Alltså just den här med också att man kan köpa en digital bild eller köpa ett meme liksom. Det är också så jävla konstigt.
Nej, men det.
Du vet, hon den här tjejen som står och så här smilar mot kameran framför ett hus som brinner.
Ja.
Ja, hon är ju vuxen nu. Hon har liksom sålt rättigheten till den bilden för hur mycket pengar som helst. Men det är också så här, den finns ju redan över hela nätet och det finns liksom inget ägandeskap, utan man kan bara sälja ett intyg på att men jag ger dig liksom. Försök googla och försök förstå. Jag fattar absolut ingenting. Jag kan inte förklara det här. Men
och samtidigt så jobbar min lilla syster som sjuksköterska och typ bara det är så sjukt.
Du vet. Vi håller på att bli gamla.
Nej, men det är liksom så sjukt att liksom hela den här så här, allt som har med femininitet, alla som mjuka värderingar, omhändertagarna, allting det är så jävla res ut liksom. Alltså vi ska inte ens prata om hur det är liksom i Stockholms landsting. Hur fan kan hon bli omvald i ren gång på gång på gång?
Och så folk bara, hon gör ett toppenjobb.
Ja. Låt henne. Är ni höga på någonting? Ja. Ja, det är de kanske, men
ja, men särskilt nu efter den här pandemitiden så känns det lite så här, vänta nu. Ska vi ta ett steg tillbaka och fundera lite till på det här?
Nej, men jag fattar inte. Alltså du vet, jag blir galen.
Vart är rödvinet? Fram med det.
Jag blir galen av att liksom människor röstar på Moderaterna och tycker att de är goda människor.
Ja, men jag har gjort en resa med det där, för som sagt, jag växte upp med att Moderater var typ sagofigurer. Sen gjorde jag verkligen resan av att säga, okej, men vi kan tycka olika, men jag kan verkligen förstå varför ni tänker som ni gör. Även om jag inte håller med. Apropå att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Nu har det ju tyvärr på grund av fakta i målet blivit väldigt obegripligt igen för mig.
Liksom. Alltså, och att det är så här, hur kan liksom så här, det monetära alltid vara en drivkraft, en sanning på något sätt?
Mm. Som att det var en naturkraft, att det bara måste vara så här.
Ja, och att det bara så här, nu är det som det är.
Och att vi kan leka med elden, det brukar alltid sluta jättebra för den som leker.
Eller den som typ är född i den där askan.
Precis, exakt. Den som är liksom den här kvisten som allt ska börja med.
Sa bensinen. Ja, nej. Jag vet inte, Mats. Men det är skönt. Jag får ganska ofta frågan av typ så gamla bekanta, eller kanske så här folk som inte jag har träffat på länge, och bara, men är du liksom så där fortfarande så där politisk? Jag bara, alltså vet du vad, jag blir bara mer och mer politisk för varje dag. Men jag kan inte säga det eller twittra det för den delen. Alltså jag kan inte.
Ja, men hur är det med det? Var har du dragit gränsen mycket lägre nu för vad du liksom pallar?
Ja,
säga.
Gud ja. Och att jag vet att liksom jag har mina communityn där jag kan prata och där jag kan göra skillnad. Och jag gör jättemycket politiskt arbete som inte syns. Men vi har ju också haft flera år av att så här, du är ingenting om inte du reagerar på en, liksom, på någonting. Att man måste, alltså jag kan ju vara, folk kan ju vara så här, varför har inte du sagt någonting om det här? Om den här konflikten som är det här. Man bara, men alltså är jag Sveriges president? Nej. Vissa kanske tycker det. Men jag, alltså, att, så här, varför ska jag ta allt
ansvar? Jag vill leva i det Sverige.
Så. Ja, jag kan också. Kakenland. Då skulle du få vara kulturminister.
Ja, tack.
Det är mysigt. Ja.
Jag är så otroligt glad varje gång, apropå rutiner. Men liksom, när jag känner mig så här trött eller bara, vad fan håller man på med? Varför förstör man liksom, alltså varför offrar man så jävla mycket för sitt jobb? Det är ju faktiskt det man gör. Men också bara så otroligt tacksam för ens jobb, att man faktiskt har möjligheten att, jag kanske inte alls har den faktiska möjligheten att påverka världen, men lite tror jag ändå att jag kan ändå. Jag ser det mycket som min. Jag är kanske inte den som så här står på barrikaderna utåt på Twitter och Instagram. Jag står för vad jag tycker är väldigt så här tydlig. Men jag tror min gärning kanske snarare är att skriva underhållande böcker där man liksom kan smyga in lite medicin i sylten. Så här, och kanske.
Men då, du går ju in i folks hjärn och det är väl varje aktivist dröm.
Ja, men jag tänker liksom att så här, läsning är ju fan i sig en fantastisk övning i empati. Liksom. Och så här, mycket av det jag skriver handlar ju för att jag själv är intresserad av att utforska frågor och liksom försöka sätta mig in i olika perspektiv. Och, alltså särskilt när jag skriver barnböcker som ju handlar mycket om att inte vara rädd för det som är annorlunda och liksom sådär. Så man kanske kan vaccinera lite kids på ett sätt som ja, lite indirekt. Men jag vet inte, jag är bara så glad i dessa tider att man kan göra meningsfulla grejer. Det är väl bara det jag försöker säga.
Och jag
det,
också.
Ja.
Jag är jätteglad för att du finns.
Detsamma. Men, på riktigt. Jag blir lite sentimental på riktigt här nu. Men ja, det är ju faktiskt så.
Tänk att vi liksom är de gamla nu.
Ja. Ja, men jag tror också att vi har ju också sett liksom hur 68-rörelsen beter sig. Nu tänker jag på liksom den generationens bögar också. Att så här, de har gjort fantastiska grejer och gått före. Men man har också sett hur, jag har också sett dem som ett avskräckande exempel på hur jag inte vill bli blind för att världen utvecklas. Och att man inte bara kan kräva tacksamhet för det man har gjort. Utan man också måste öppna ögonen för nya förutsättningar. Och jag hoppas att man kan bära med sig det och liksom, som sagt, fortsätta vara öppen för. Men fortsätta vara nyfiken på nya perspektiv och att kids kanske kan ha rätt.
Det är mitt, alltså min största skräck, det är att jag ska stagnera. Fy fan vilken ångest. Men jag tror inte, jag tror så att ens, eller nu får jag prata för mig själv, min nyfikenhet och att min vetgirighet aldrig kommer bli. Däremot så det är klart att mina normer blir normer.
Ja, men precis. Exakt.
Men jag tror också så här, jag går inte heller runt och då tycker att jag är en underdog. Eller tycker att jag är mest världens mest radikala person längre. Men det handlar ju, jag tänker för oss har det handlat mycket om att hitta överlevnadsstrategier. Hur man vill leva. Och nu, de senaste åren, om kampen har varit min viktigaste så många år, nu är det bara, vet du vad? Jag är väldigt intresserad av att ha lite lugnt och vara lycklig och stabil. Jag vill inte ha ångest mer.
Nej.
Jag orkar inte ha ångest.
Nej.
Jag orkar inte vara i bråk med en massa folk.
Nej, men ibland kanske det också kan vara en fantastisk handling. Att så här, okej, nu är jag inte den personen som orkar det längre, men jag kan vara en förebild i att just inte ha ångest fast jag är den här personen. Fast jag är mot normen eller vad det nu kan vara. Ja. Så okej, det också var någonting helt magiskt liksom.
Och det som är magiskt tycker jag också är att man vet inte hur man har påverkat folk. Jag har ganska många, jag gjorde ett gig på ett företag häromdagen. Alltså ett sånt som är typ vår raka motsats. Alltså företagsgig, helt opolitiskt. Alltså, såhär, säljare. Och där var det verkligen såhär, på fyllan, för att jag var med dem från 10 på morgonen, ledde hela deras dag, och sen på kvällen var jag också host för deras gala liksom.
Okay.
Men där på kvällarna liksom, män blev lite fulla. De bara, Kakan, fan, jag har alltid tyckt att du har varit så jävla störig, men du är ju underbar. Alltså jag vet inte hur många män som sa det. För jag behöver inte få veta det.
Nej.
Men det är
fast jag blir faktiskt lite glad över att sådana snubbar kan få den insikten. Det är ju också lite schysst att de bara, okej, men det här var kanske inte fienden, liksom.
Nej, och alltså det är jag kanske egentligen. Men just den kvällen tyckte de att jag var lite härlig.
Ja.
Men det där är inte ovanligt direkt. Att jag får höra. Men man kan ju säkert på, och sen så... Jag kan bli förvånad fortfarande när folk kollar på mig. Jag bara, varför kollar någon på mig? Är jag ful eller? Men det kom så bara, du känner dig sjuk i huvudet. Alltså, hur kan du inte tänka på sånt?
Nej.
Jag ser ju inte mig sådär, utan jag är mer bara...
Det var ju det första jag tänkte när du sa att du tränar på Friskis och Svettis. Det är få gånger jag skulle vilja vara... Alltså, det är ju... Jag skulle nog aldrig vilja vara så lite kändis som när jag är svettig på Friskis och Svettis.
Jag vet.
Det verkar hemskt.
Ja... Men det var också ganska många år sedan. För jag hittade den. Undrar om jag läste upp den när jag gjorde en annan podd. Nej, men det var liksom att det var en liten i Aftonbladet, en liten sån här, vi såg Kakan Hermansson dansa i en eld i Fuego. Men jag har ju inte, jag, det är skillnad på om man vill vara känd och ringer in till Aftonbladet och bara, hej, jag bara berätta för er att nu har jag och den här personen bråkat. Och det, alltså att man vill ha sånt där drama.
Absolut. Fast man kan ju ändå inte välja bort det när man väl har släppt in det, känner jag.
Nej, alltså, bara, men man kan fida det.
Ja, gud ja. Gud ja. Verkligen. Men det kan ju till och med Hollywood-kändisar liksom. Men just det där att har man blivit en person så kan man inte välja på något sätt.
Nej, jag vet. Och det säger, vet man inte om först än för sent heller.
Nej, nej. När förstod du det första gången? Alltså, hade du någon sån... Var det typ en sån här insiktsögonblick?
Det var en gång. Det var när jag hade gjort... Alltså, då hade jag ju gjort low cash på ZTV. Det gjorde vi 3 säsonger. Det var typ 2008. Och då var det typ... Jag stod i hissen med någon sån superelegant kvinna. Jag var kanske så 27 eller 28, 29. Och hon var kanske så 45, så här dyr kappa. Stod och kollade på mig. Jag bara, ja, men så hon att jag ska snatta någonting eller något. Hon bara, är det du som är Kakan? Jag bara, du, alltså jag bara säger, gud vad roligt det där programmet är som du och han Tobbe gör. Jag bara, vad har du kollat på? Ja, jag och min man kollar alltid på det. Vi tycker att du är så rolig. Och sen så kommer jag ihåg att jag... Det var Låren som sa till mig. Du vet, rapparen. Han bara, är du kändis? Nu är du kändis. Folk vet vem du är. Han var typ 16 och jag. Nej, men ja. Men det är ju, nu är det är liksom så stor del av min... Eller så här, det bara flyter igenom min identitet. Att man är en sån person. Men jag vill ju liksom hålla min son ute, liksom utanför allt det där. Och hans andra mamma, det där har ju liksom aldrig...
Men är det han som har varit med och påverkat också att du inte vill vara lika konfrontativ längre och så, eller?
Alltså primärt ska jag säga min hälsa och typ min andra familj. Alltså mina föräldrar, liksom hur det påverkade Hanna. Att det var liksom... det var liksom inte, jag orkade inte. Alltså i min hjärna kunde jag göra en uträkning av att till syvende och sist så är kampen alltid viktigast. Okej, okay, that's sick. Nej, jag orkade liksom inte.
Nej.
Men
gick du igång lite på det förut? För det tänker jag också är så här skillnad. Nej.
Jag gick aldrig igång på det, men jag tyckte att det var bra att vissa saker fick uppmärksamhet. Och jag tyckte inte, jag tyckte liksom inte det var så här. Alltså om det, då använder jag mycket min blogg liksom att skriva om. Om det var någonting som hände så skrev jag där. Så att jag har ju skrivit så vansinnigt mycket. Men sen så, när jag skulle skriva min bok typ 2014, så började jag skriva boken bara istället. Och då började jag bara skriva typ om hudvård. Jag bara, wow. Det är så skönt att inte vara rädd hela tiden för att någon har gått in och skrivit att man är en kommunisthora som, jag ska skära av dina bröst och våldta dig. Och alltså man blir så jävla trött på det till slut. Eller man blir trött på det efter en gång. Och det spelar ingen roll om man anmäler. Den jäveln åkte fast. Men inte på grund av mig, utan för att han hade skrivit sådär till massa offentliga kvinnor. Men nej. Men alltså, jag kämpar på. Man får vara lite smart bara.
Men jag kan också tänka mig, alltså nu sitter jag bara här och killisar. Nej, men jag tänker också att när du höll på som värst så var det väl också, men om inte jag säger det så vem ska då göra det? Nu finns det ju faktiskt en 100%. Hel generation som kan föra vidare facken. Ja.
Också som också tycker typ att jag är en tönt. Alltså som bara såhär, varför ska, vem fan är hon? Och det är ju skönt. Så därför blir jag så glad typ när så här unga queers kommer fram till mig och bara, åh, vi älskar. Jag bara, va? Vet ni vem jag är? De bara, ja. Det är klart vi vet. Det blir liksom...
Ja.
Fan, tänk när vi växte upp. Vad hade vi? Jag hade typ Eva och Eva. Vilket är två otroliga förebilder, men...
Ja, men samma här såklart. Med Jonas och Mark och Pekka och Erik kom ju sen. Men apropå... men just här att man kanske ändå... Jag kan ju känna så här att bland det hittills som jag är mest stolt över, det är att jag och Sara Bergmark-Hjellgren, vi skrev ju de här cirkeln, böckerna ihop. Och att just att det här tjejparet Vanessa och Linnea var liksom det stora romantic couple i tre feta tegelstenar. Och nu, apropå att känna sig gammal, så är det liksom, det är 10 år sedan cirkeln kom ut. Så nu kommer det ju fram så här 25-åringar som bara, jag... vågade komma ut tack vare de här böckerna. Eller liksom så här, jag fick mamma att läsa boken. Och tack vare det så kunde jag komma in på det här. Du vet, liksom att det blev en sån här samtalsöppnare. Och alltså det är ju det sjukaste, finaste som finns.
Jag går ut på hela kroppen och gråter.
Men alltså det är så jävla fint. Och att det blev någon slags hel... Alltså... De där böckerna gick ju så jävla bra. Alltså jag kan nästan ändå säga så här, en generations... liksom av den bokläsande delen av unga tjejer faktiskt läste de där böckerna. Och jag tror inte vi fick... Nej, jag tror inte vi har fått en enda negativ reaktion på det där kärleksparet. Nej. Utan bara liksom fantastisk fanart och fanfiction. Och liksom bara så mycket kärlek för de där två. Så jävla fint.
Det kom fram en tjej till mig när jag spelade på trädgården en gång. Hon bara, hej, jag bara berätta en sak om min syster. Hon, när vi åt middag med familjen, så sa hon, jag vill berätta en sak. Jaha, vad är det då? Jag är som Kakan. De bara, vad är det? Är du lesbisk? Ja, det är jag. Så hon liksom hade använt det. Alltså det var
cute.
Kan man göra någonting alltså för en person? Sitter vi och gråter av att vi är så,
och vi är så självgoda och äckliga nu.
Eller
är det någon som ens har orkat lyssna hit så...
Det tror jag nog.
Vad håller ni på med liksom?
Min mamma i alla fall lyssnat. det får jag bli glad för.
Jag har en känsla av att du måste avrunda snart. Men jag måste bara fråga en grej apropå förebilder. För så här, Jonas... Blablabla. Men en som faktiskt var jätteviktig för mig, det var ju Madonna. Var hon det för tjejer också? Alltså för tjejer, besatt. För dig.
Och nu när jag liksom, alltså jag var besatt av henne. Hela mitt rum var tapetserat med bilder av henne. Alltså den minsta var 1,1 centimeter. Och det var, jag låg liksom, kommer ihåg att jag låg i sängen och typ så kollade på mina ben. Jag bara, är inte mina ben lite lika hennes? Alltså att jag låg och typ, jag bara sjöng hennes musik, alltså sjöng hennes låter på min röst. Kanske låter som hennes, men hon var ju så queer när jag växte upp. Nu är hon ju inte det alls. Nu är hon ju mycket mer konservativ i sin, alltså från det perspektivet, även om hon är konservativ med liksom sin röv eller du vet. Men hon var ju verkligen så liksom bi på något
sätt. Och liksom just så här, In Bed With filmen, den var ju mitt så här tillfälle att faktiskt komma ut för till exempel min kusin, att de här bögdansarna och sådär, att vi älskade dem. Och stod liksom så här, övade på de här coola stegen i vardagsrummet efteråt. Och det, liksom,
ja, det var väldigt det mycket de där dansarna, absolut. Men såg du den dokumentären sen om de dansarna?
Ja, alltså, ja.
då älskade de inte Madonna lika mycket.
Nej, precis.
Nej, men hon var ju en så stor influens för mig. Alltså,
ja,
med att kunna, bara liksom att det fanns en kvinna som kunde vara så mångfacetterad.
Ja. Och liksom, jag älskade ju sexboken och ja, den är problematisk med dagens ögon på många sätt. Bara, så här,
men också bara, varför ska hon inte få göra något problematiskt liksom?
Ja, men exakt, vad fan liksom.
Nej, men varje gång min pappa var i USA, för han fick stipendium för att åka dit och forska, så beställde jag ju massa grejer. Så det kom hem affischer och liksom.
Fick han gå och köpa sexboken åt dig då?
Den fick jag i julklapp, ja. Jag fick den i julklapp en gång. Det kanske fick jag min gudfar, jag vet inte. Men absolut. Nej, jag var besatt.
Ja, men
jag tycker fortfarande att den musiken hon släppte på 90-talet, alltså det är det bästa som har gjorts.
Nej, men jag också såhär, verkligen, jag tycker hon kommer ju säkert aldrig få den credden hon förtjänar för att faktiskt ha skapat sånt jävla popguld, liksom. Ja, men det är ett jättekomplicerat förhållande till henne nu. Det är väldigt svårt tycker jag. Jag var tvungen att sluta följa henne på Instagram till och med. För det känns här lite för jobbigt.
Då såg inte du hennes live som hon hade häromdagen. När hon bara gick en gata ner typ i New York. Med ett stort följe och typ sjöng. Typ live med två sångerskor.
Okej.
Ja, Lucky Pear sjöng dem och stannade utanför en kyrka och sjöng.
Aha.
Och det var också så sjukt att hennes, de körsångerskorna bara outshinade henne. Alltså totalt. Att hon till slut så typ stängde de av den där liven. Det kändes som att hon blev för stressad.
Men det har väl alltid varit lite skärmen med henne. Att jag kom att jag tyckte det väldigt mycket själv i alla fall. Att men fan, just att hon inte kunde sjunga så helt fantastiskt. Det var ju lite så Mariah Carey, Whitney Houston eran för mig som jag gillade henne som mest. Då. Att det var lite sådär på ren vilja på något sätt.
Ja, men det är mycket som är på ren vilja med henne. Tänker jag.
Nu kanske hennes vilja slår lite fel ibland. Sådär.
Ja, det är men det är det också så jävla gött.
Ja.
Jag visst, hon har väl adopterat liksom barn till höger och vänster. Och det är inte det jag tänker på. Utan jag tänker på att hon har visat så många världen runt. Alltså att man kan vara lite vad man vill. Speciellt för queers alltså.
Men jag tror absolut. Och liksom, jag tror bara att just för mig som har, alltså faktiskt, jag överdriver inte när jag säger så här. Jag vet faktiskt inte hur mitt liv hade sett ut utan henne. På riktigt så här. För det var sån enda lilla ljusglimt på den fronten. Under så många år. Och liksom också representationen av en hel värld som liksom väntade på mig. Att jag kunde, ja, det var Stockholm jag drömde om, men att så här, the city lights på något sätt. Vart var jag skulle komma? Jo, men att så här, jag tror att eftersom jag haft en sån himla personlig relation och känt att så här, hon har gjort så många men hon var så ofelbar i mina ögon så himla länge, så jag tror också att det blir nästan som en förälder som man bara, du vet, måste fira sig ifrån. Det blir så lite personlig jobbig känsla när jag tycker att hon är lite jobbig. Och det är klart att hon ska få leva hur hon vill och se ut hur hon vill och liksom vara ihop med vem hon vill, alltså allt det där. Men det är jag hade bara älskat om hon hade kunnat gå lite före i så här antiplastidealet och vara lite så här.
Men jag tänker bara, man kan inte ställa de kraven.
Nej, men jag vet, och det är klart att hon är en produkt av världen som alla vi andra liksom. Så här, det är otroligt att hon ändå har lyckats verka behålla någon slags sanity så länge som hon har gjort. Men jag
eller har aldrig hon haft någon sanity.
Ja, det kanske är det. Det kanske är det.
Du, nu kommer min taxi snart.
Du, min mage kurrar så himla mycket.
Har du inte alltid?
Undra om det kommer att lyssna.
Det ligger en halv hamburgare inne i min säng som du kan få.
Tack.
Äntligen så har du kommit hit. Alltså jag är så glad för att komma hit.
Jätteglad också.
Du måste vara en sån återkommande gäst.
Men jag säger alltid ja.
Jag har också haft Maria den här. Jag har också en Madonna-mugg som jag fick av mamma.
Okej, det här är ju verkligen uppföljare känner jag.
Det känner jag också. Jag heter Kakan Hammarsson.
Jag heter Mats Strandberg.
Och du har ju lyssnat på Underhuden.
En podd från Allermedia.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.